Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 165 utav Svenska FPL-podden. Vi blickar framåt och förbereder oss inför Game Week 32 och slickar såren lite grann efter Game Week 31 och även en poddresa därav rösten. Vi spelar in idag onsdagen den 6 april och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen från 31. Det är ingen vacker syn. Vi ska kolla lite på de Double Game Weeks som nu har utannonserats. 33 sedan tidigare, men nu mer fokus på 36 och 37. Och då blir det även naturligt att prata lite chipstrategier. Vi kommer med rekommendationer, vilket har varit borta från podden ett tag. Men nu ska vi reka försvarare, mittfältare och anfallare. Vi har en kaptensdiskussion inför Game Week 32 och vi kommer med svar på era lyssnarfrågor. Och med mig idag har jag Fredrik. Hur är läget här efter poddresan?
Jo, men jag tycker ändå att jag mår kanske lite oförskämt bra. Men det var väl som någon medresenär på poddresan sa där, att går man hem tidigt så är man pigg på morgonen. Du och Stefan framförallt stod ju för nattsuddandet, så bemannade jag frukosten där, så det är väl hyfsat tacksamt nu. Men FPL-mässigt så har det varit en katastrofhelg. Men just den här helgen kan jag ha lite överseende med det faktiskt.
Ja, jag skulle vilja säga framförallt Stefan, som helt plötsligt glömde bort sin ålder och att han är småbarnsfar och bara tog rygg på ungdomarna. Jag känner att jag är lite illa bestraffad efter en riktigt hård fredag. Där rösten mer eller mindre försvann. Sen så tyckte jag höll igen okej ändå. Men Stefan är inte med idag och det har faktiskt inte så mycket att göra med poddresan. Det är jobb som ställer till det. Men vi ska även inte fastna allt för mycket i poddresesnack. Vi spelar in ett specialavsnitt kring detta och släpper inom kort för de som är mer sugna på att höra om den. Vi kanske pratar upp lite tankar kring nästa års resa och sådär, och ge lite, ja, det finns mycket att gottas i, och skulle vi ta det i den här podden skulle den bli alldeles för lång. Och där hoppas vi verkligen att Stefan ska vara med, för han har ju, ja, förhoppningsvis minnesbilder från när vi inte var med. Så vi håller lite på den och hoppar in i våra lag från Game Week 31. Och Fredrik, både du och jag står inför kvällens avslutande match, Everton mot Burnley på 40 poäng, men med skillnaden att du tog minus 4 och därför har netto på 36. Å andra sidan har du utöver Weghorst även Brownhill med till spel här. Jag vet inte vad du har för förväntningar på poäng in där.
Ja, han tog ett gult efter 10 minuter. Det var nog för den förväntningen jag hade. Ja. Nej, det är någon enstaka pinne som ska rulla in till. Ja. Det är ju en katastrof game week. Vilket är ju lite märkligt, för när jag landade på Heathrow så gjorde jag det. Jag slog igång telefonen och såg att Salah hade blankat, satt med en Kane-bild och bara mös. Och hade någon kommit och sagt till mig då att Spurs skulle göra 5 mål, då hade jag tagit det. Och så hade jag skrattat hela vägen till banken. Och sen när jag kom fram till banken så inser jag att kontot är fryst à la Abramovic. Men så kan det gå.
Ja, det ser ut som röda pilar för oss i alla fall. Du har totalt 2132 poäng, en overall rank inför kvällens match som sagt på runt 4000 i världen. Jag har 2092 poäng, så jag har 40 poäng bakom dig, och det installerar mig på en overall rank på 15000 i världen. Så de här 40 poängen ska jag på något sätt försöka hitta i kappa. Jag vet inte riktigt, kommer behöva sticka ut med någon bindel och sådär. Jag ser framför mig den här klassiken som jag gjorde på Stefan med Van Aanholt där sista gameweeken. Att det är något sånt som skulle kunna, som kommer behövas i alla fall.
Ja, men så, vi har ju faktiskt varsitt chip kvar också och ett par omgångar, så det här är långt ifrån över.
Ja, vi får se. Kan väl avhandla Stefan då som har det bättre ställt. För en gångs skull kanske man ska säga. Men 53 poäng har han på kontot med Weghorst kvar. Jag har också Weghorst i bygget. Det sätter han på 2021 poäng. Och gröna pilar men en overall rank på 80k då. Så han är fortfarande en bit bakom. Ja, jag inför 31an. Jag gjorde ett dubbelbyte, plockade ut Saiz och Jiménez, Wolves-gubbarna. Saiz var ju bänkad och Jiménez avstängd. Så att ja, bytena och plocka in Cancelo och Weghorst, inget jag ångrar. Och vissa kan väl liksom garva lite om man plockar Weghorst och sådär. Men alltså, min förväntning på den här gameweeken var ungefär 4 poäng. Tog han ett gult mot City så det kanske blir 3 poäng man får nöja sig med. Men han kan ju även kanske komma iväg med något från Everton-matchen. Jag ser bara inte någon annan anfallare som jag tycker är speciellt mycket mer liksom värd att hålla i handen. Och sparade lite pengar från att byta ner Jiménez. Så att, tyckte det blev okej. Jag övervägde även en minus 4 som du. Men det var för att få in en spelande målvakt. Och både Dubravka och Ramsdale var osäkra. Men när det kom besked där om att de båda mycket väl kunde starta. Och det blev båda som startade. Då skippade jag den här minus 4 som var tänkt för att plocka in Pope. Så att ja, det känns rätt skönt att jag inte tog minus. Och jag sitter gärna kvar där. Du tog ju minus 4 och det var ju för att få in Kane, vet jag. Men du får gärna presentera dina byten.
Ja, nej, men jag hade ju två alternativ att gå på. Antingen bara plocka Wolves-gubbarna i Saiz och Jiménez och slänga in Weghorst, Cancelo. Eller då plocka både Watkins, Rafinha och Jiménez. Och ta in Weghorst, Kane och en Brownhill då för 4,3 som var precis på håret. Lite mer ballsy, men var sugen på dubbla Kane-son. Det är klart det fanns en liten uns av att vi skulle se det live. Det var kul att jobba in en kapten för eftersom Binder hamnade på Kane också. Men just den här dubben med sån Kane lockades jag av. Sen gör ju det laget ganska oflexibelt. Och det straffar mig lite nu. Så vi får väl se hur länge sån sitter kvar. Om det är så att jag... Nu, Kulusevski ser så pass bra ut. Jag sparar 4,5 miljoner på att göra det raka liksom sidledsbytet. Så att det kan mycket väl bli så att jag sparar bytet den här veckan. Och sen gör sånt till Kulusevski. Och så kan jag göra whoever till whoever ungefär. Med 4,5 miljoner. Lite så känns det i alla fall. Så att... Samtidigt så sitta med sån Kane-dubben är ju en differential. Så länge jag kan göra det så... Alltså det är klart att jag ångrar det för att jag tappar ju poäng på själva liksom debutet jag valde. Men jag kan nog inte säga att jag inte hade gjort om det. Utan det var värt en chansning. Och jag menar, fan, gör Spurs 5 mål och Kane kommer därifrån med en ass. Vad fan är oddsen liksom?
Det är små marginaler också. Kollar man gubben när du byter ut så... Watkins får en kasse och tar massa bonus där han får en straff i slutminuterna som man drar i stolpe, som typ går stolpe in. Vi har Rafinha som kommer iväg med en assist som granskas väldigt länge utav spelet för att se om det är han som verkligen ska ha den.
Ja, det är små marginaler, men det är, ibland är de mot en, ibland är de med. Det är inte så mycket att grotta ner sig i, som sagt. Det är, jag siktar vidare mot en ny game week. Det är bara glömma det här.
Ja, så är det. Du pratade om att du siktar på att rulla bytet den här veckan. Är det fortsatt planen?
Ja, alternativet är ju att göra liksom Tierney till White. Så det är väl det. Men då låser jag den och har en liten tanke om att jag också skulle kunna göra liksom sånt till Kulusevski och göra Tierney och växla upp på någonting, Cancelo till exempel. Låser jag bytet Tierney till White och, ja, då har jag inte det där två fria till 33an. Så att om jag gör ett byte så är det Tierney till White. Men som känslan är just nu så kan jag övervintra Tierney. Jag kan tappa 0-1. Sådär, jag får se. Själv då?
Ja, men det är ju Tierney som nu drar den här liksom knästrulet. Jag har ju pratat om att han är gjord av glas flera gånger. Och Stefan hävdar att nej, men han är inte så skadedrabbad. Men det verkar ju som att landslaget har spelat honom trots att det har varit ett strul, något som de inte har upptäckt. Så har det förvärrat allting och nu låter det som att de missar resten av säsongen. Så att det är ju ingen att sitta kvar med över tid. Men alltså, kan man ha honom på bänken en vecka och ändå liksom få ut ett vettigt lag för att sen göra honom till en spelare som man hellre vill ha, så är inte det fel på något sätt. Men jag vill nog växla ut honom. Och jag funderade på White ett tag, men jag har nog valt att gå annan väg där. White har fallit bort ur mina tankar. Jag har ju Ramsdale, så jag funderar på om jag liksom klarar mig så och inte behöver dubbla upp Arsenal-försvaret, utan kolla lite mot, jag har exakt pengar så att det räcker att göra Tierney till James. Jag har ju inte Reece James, jag har ju Rydiger där. Men det har väl också fallit bort. Jag är heller inte Doherty som något som gjorde ont när man kollade live på Spurs. Jag tycker han har sett fin ut här på senare tid. Så att det står nu mot att egentligen göra Tierney kanske till Laporte, Doherty eller Fabian Schär. Men jag tror att Doherty är det mest troliga. Och att Fabian Schär kanske kommer in nästa vecka istället för Connor Cody. Ja. Det är kanske tanken. Såklart vill man ha in Leicester med liksom double game week 33, double game week 36 och 37. Men det är ett minfält, känner jag bara. Så att jag håller mig borta därifrån och hoppas att Leicester åker ur Europa innan jag börjar kliva på deras tillgångar. De ska väl möta PSV här, tror jag.
Ja, och den har varit lurig, deras backlinje, och förutse. Det känns som att alla har vilat. Det har inte funnits någon stabilitet. Och trodde man att Sjuncho, liksom den här långhåriga turken, skulle liksom vara den enda stabila. Det var han också vilad. Så att, det där känns geggigt alltså.
Ja, men så att jag gillar tanken att kanske gå. Doherty har favoritskapet just nu att plocka in. Vi får se vad jag landar i. Det är ju... Det är inte så långt kvar till deadline. Nu är fredags deadline här, så att få se. Men jag håller på det. Jag har råd med prisförändringar också. Jag vill se vad som händer i Europa-matcherna först.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey. Kan vi nämna våra partners och riktigt ett stort tack. Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Glenn Sportsbar och Netshirt som säljer vår merch. Ett extra stort tack. Det här avsnittet får vi ändå rikta till Olka, känner jag. Vilken kanonresa det blev. Och som sagt, specialavsnitt bara kopplat till resesnack kommer. Hoppas kunna spela in det här imorgon torsdag och kanske släppa det till helgen. Så det är efter deadline och sådär, när man inte behöver sätta sig in i massa fantasy. Men samtidigt vill vi spela in det när vi har allting färskt i minnet. Jättekul att lära känna alla som hakade på. Vilket bra gäng det var.
Ja, ett kanongäng verkligen.
Ja. Går vi till veckans punkter, så ska vi prata Double Game Weeks och lite chips tankar kring det. Och alltså, jag vet inte hur det är med dig, Fredrik, men jag är ju som allra sämst insatt i fantasy när jag är i England och liksom är där och kollar på match. Och jag har inte järnkoll, så att men vi kan väl prata lite initialt kring tankarna kring det.
Ja, men precis. Vi har ju, som jag varit inne på tidigare, en double game week i 33an där. Den tror jag ganska många har koll på nu, och de som har bestämt sig för ett free hit där, ja men absolut, de har ju satt upp laget för det. Det kommer väl kanske återkomma nästa vecka med att ta ut ett free hit lag inför just 33an. Men sen är det också en hel del manager som sitter med ett free hit kvar och har liksom hittat ett sätt att manövrera 33an ändå. och som då kanske har riktat in sig på 36an. Och nu fick vi ju 36an mer eller mindre bekräftad. 37an mer eller mindre bekräftad. Vi har en match som pendlar och det är ju Wolves City. Som fortfarande ska in då i antingen 36an eller 37an vad vi tror. Men om vi drar förutsättningen lite kort, så i Double Game Week 36 så har vi i dagsläget då just nu 10 lag som dubblar. Och det är Spurs och Watford, det är Arsenal, Everton, Leicester och Norwich, Leeds, Chelsea, Villa, Liverpool. Liksom. Det är ju ja, halva ligan förmodligen. Medan då i Double Game Week 37 så har vi i dagsläget 6 bekräftade lag som har dubbel. Det är Chelsea, det är Leicester, det är Villa, Burnley, det är Everton och Palace. Och det här tycker jag bollar upp spontant i alla fall för en ganska intressant, ja men en sån där vägskäl som jag tenderar att hamna vid. Att sitta med ett frihet kvar, hur ska man göra? Ska man välja att gå på 36an där det liksom finns, alltså det vi snackar buffébordens buffébord. Förmodligen så har du redan liksom borta på tallriken vid bordet hälften av allt som ligger på buffén. Men vad gör det när det finns ytterligare liksom god saker att välja på? Alternativt då 37an där du kanske har ganska skralt på tallriken men du kan gå till ett lite mindre buffébord. Vilket buffébord är du sugen på, Alex?
Ja, men jag tycker det är svårt. Man kommer ju förmodligen få ett ganska okej lag i 36an utan att dra free hit. Och jag skulle säga att free hit i 36 känns inte något som man liksom måste ha för att få en bra score den veckan. Det gäller alltid flyt med lite val. Och sen så handlar det lite, vi vet ju inte exakt vart alla dubblar hamnar. Och kanske framförallt Citys dubbel. Tycker den spelar in ganska mycket. Men det är ju lagberoende. Men jag sitter ju endast med Cancelo idag. Har ingen jätteenkel väg att liksom trycka in massa andra City-spelare. Jag nämnde att jag kunde gå på Laporte här istället för Tierney och dubbla upp försvaret. Tycker det är lurigt. Man tror ju ändå. Får se hur nästa Game Week 32 är och City-Liverpool, hur den slutar. Men liksom så länge den ligan lever liksom ligan lever på det sättet så tror jag ändå man kan känna sig ganska trygg med de tillgångarna kopplat till rotation. Men i övriga liksom, jag har varit inne på det som Leicester som jag tycker är liksom helt omöjligt. Nu pratar jag om försvaret men jag tycker det är svårt. Det är många som fingrar, jag förstår att man är lockad av både Madison och Barnes. Men det är en djungel och jag vet inte riktigt om hur mycket jag vågar kliva in där. För jag kommer inte ha den bästa bänken för att ja, men lösa och ha några spelare som roteras och sådär. Och det kanske blir mitt fall då. Men har ju liksom inget att spela för i ligan lika så. Får vi se nu Chelsea om de blir indragna i något spel om i ligan eller om de åker ut i Champions här direkt. Men jag tycker det är stökigt att liksom att se på vilka gubbar det är man ska gå på i respektive lag, men har väl landat i att jag tror att City-dubben kommer att avgöra mycket för mig om den hamnar i 36 eller 37.
Jag kan se liksom en väldigt så där, stor uppsida med att faktiskt ta free hitet i 36an. Och det är att om du gör det så kommer du att vilja ha Liverpool och City-spelare. Jag skulle säga att du vill ha City-spelare fast de inte har en dubbel. De har Newcastle hemma, Liverpool har en dubbel. Så att du kommer vilja fylla på med dem. Lite värre i 37an. Där Liverpool har visserligen Southampton borta. Så det är klart att du kommer att ha Trent och Salah. Även i ett free hit bygge. City och West Ham borta. Ja, du kanske kommer vilja slänga in. Kanske en Foden. Kommer du vilja ha Cancelo? Tveksamt kanske att du slänger. Det blir sådär. Jag ser en mycket större risk av att straffas. Av Liverpool och City. Liksom i... om du väljer att ta free hitet i 37an. För att du kanske då väljer att kliva ifrån Liverpool och City-tillgångar lite. Och så sitter det folk utan free hit och sitter på de här gubbarna. Och de går in och bara smashar Southampton och West Ham. Och så sitter du där med dina trötta Burnley-spelare som får 3 poäng efter en varning på 2 matcher. Så det är liksom lite... Å andra sidan då så ser jag upp sidan med 37an att du kan plocka och du kan sticka ut mer. Du kommer kunna, som du var inne på, få ett väldigt bra lag i 36an. Och det är ju mycket lättare att liksom... Du kommer två starka lag om du drar free hit i 37an.
Det jag tänker på när jag bara spontant kollar Game Week 36. Så de två lag som jag tycker är absolut bäst matcher. Om man bortser från vilka spelare man vill ha. Så är det egentligen Leicester och Everton som möter varandra. Mm. Och sen har Leicester utöver den matchen mot hemmamatchen mot Everton. Även hemmamatchen mot Norwich. Och Everton har dubbla bortamatcher då. Leicester men sen mot Watford. Och man kan ju skratta åt Everton, det kan man absolut göra. Men det kan vara så att de kommer förmodligen ha något att spela för där också, vilket ska vägas in. Det behöver inte vara positivt, men jag tycker ändå det är värt att väga in. Så att det skulle kunna vara spelare som man vill kanske ta in på free hit, men inte vill ha på lång sikt med de bra matcherna. Och få se vad status på Everton är när vi har kommit fram så långt. Annars så ser det ju ut som att liksom, ja, men, de topplagen som man ändå har en del spelare ifrån, ja, men, Liverpool, Arsenal, Chelsea, har helt okej matcher i 36an. Spurs har väl tuffa matcher, borta Liverpool, hemma Arsenal. Och ja, det är ju inte jätteenkla matcher. Men alltså, om man inte tar free hit så kommer man ju definitivt ha Spurs-gubbar. Och jag tror inte man behöver känna att man behöver fimpa dem för det här. Det är ändå en dubbel och North London Derby kan allt hända. Och ja, förstöra för Liverpool kan de, skulle de kunna göra, absolut.
Och den matchen ska vi väl säga fastnar där också, Liverpool-Spurs. Den har ju flyttat fram till 20:45 en lördag. 7 maj där, det kommer, om ligan lever då, så kommer det vara ett galet tryck. Och risken där är ju att om det betyder någonting att Liverpool blir övertända och att Spurs liksom, Jungmin Son har lekstuga och bara kontrar in liksom, alla Andrea Chavin gör 4 bollar liksom. Så att, jag skulle absolut inte räkna bort Spurs-gubbarna i den dubben.
Nej, så det är väl liksom takesen från det här. Sen så är det ju också, tycker jag, värt att säga att det finns, jag tror det är 4 lag som har dubbel både i 36 och 37. Everton, Villa, Chelsea, Leicester.
Ja.
Bra spelare att kolla på för de som inte sitter med massa chips kvar. Stefan till exempel. Att liksom kunna få 4 matcher. Och kollar man där, alltså Everton, då har de alltså Leicester, Watford, Brentford, Palace i de 4 matcherna. Och även Villa tycker jag är värd att nämna. Visst, Liverpool är en av matcherna, men annars är det Burnley borta, Burnley hemma och Palace. Vi såg vad Palace kunde göra när vi såg dem mot Arsenal, men det är ändå liksom, det är okej matcher att ha, tycker jag. Leicester också bra matcher, så att det där är, det är lurigt, men långt fram. Jag är i alla fall sån som har en free hit kvar. Jag har nog landat i det att jag tror inte jag kommer dra det i 33an, utan spar och få se om det blir 36 eller 37 när man får lite mer klarhet, se vilka som är kvar i Champions League, vilka som har något att spela för, och sen fatta beslut lite närmare.
Problemet kanske, som du var inne på, att vi vet vart Wolves City hamnar, för det kan ju spela väldigt stor roll.
Ja, så det är väl liksom min take på det. Kopplat till City, som sagt, jag tror inte att de kommer rotera super mycket. Däremot, kolla med deras spelschema, så är det ju liksom, det är ju helt galet. Det blir ju samma för Liverpool såklart. Men alltså, båda ni ska ju möta varandra x antal gånger, med FA-cup och jag vet inte, jag tycker det är stökigt att veta vart liksom City-gubbar ska roteras någonstans. Det är svårt att se att de ska rotera i semifinal i FA-cupen när man ska möta Liverpool, och Champions League kvartsfinaler, nej. Och det var knappast så att de stängde den mot Atletico hemma, blev 1-0. Så den matchen är fortfarande öppen och ska ner till Spanien. Ja, det är väl favorit på att de tar sig vidare, men alltså, det går inte att räkna bort Atletico Madrid på något sätt.
Verkligen.
Så, ja, det är stökigt här framöver.
Ja, vi kan skicka med det också att när man nu sitter och ska göra byten här inför avslutningen av säsongen. Och så går man in och kollar på olika spelare och man går in på fixtures och liksom, okej, vilka har de kvar nu? Är det så att man sitter med till exempel free hit kvar och har kanske liksom spanat in att ja, men det är 36an jag ska dra den i, bara för att ta ett exempel. Då gäller det ju att tänka bort 36an i spelschemat. För det är ganska lätt, jag kan till och med komma på mig själv med det, att man går in och kikar på en spel, ja men den här, den åker direkt upp på toppen av watchlisten, bra schema, och så börjar jag tänka, ah, okej, men om jag tänker bort 36, då var det inte lika bra. Så det är liksom lätt att bara förblindas av de där gröna tvåorna i matchsvårighetsgradskolumnen, som vi får kalla den. Så det kan vara bra att ha med sig det, att du har ett frihet kvar att dra, ja men då får du liksom räkna och tänka bort den gameweeken du har tänkt att dra dig ur det kommande spelschemat. Och kanske då också följaktligen redan nu när man gör byten. För den som är tidig och spanar in sig på 36an eller 37an. Ja, då kan det ju vara värt att byta in en spelare som matchar det tankesättet. Har du tänkt dra free hit i 36? Ja, men då finns det ju ingen anledning att byta in en spelare. Bara för att han har en double i 36an. Det är helt oväsentligt. Då kanske det är snarare hans match i 37an som ska spela större roll. Så att man har med det tänket, tänker jag.
Ja, vi pratade också om det i avsnitt här tidigare när 33an släpptes. Men har man två free hits kvar som jag vet en del har. Det går inte att dra dem i två efterföljande gameweeks. Man kan inte dra i 36 och 37. Så att då tycker jag att Gameweek 33 ser ganska liksom given som det ena free hit-alternativet. Och sen går man på 36an eller 37an. Så då ska man också ha med sig det. Att man tänker bort Gameweek 33 i de byten man gör nu. Även fast det liksom är kort tid fram. Att ja, men den löser du ändå. Jag tycker ändå att det är värt att påtala. Ja, är det något mer du tycker vi ska prata om här? Jag har liksom inte...
Jag tycker det är en bra första inblick på det. Vi kommer ju att få marinera tankarna lite mer kring det här. Och framförallt när vi tar oss förbi, känner jag, Double Game 33. Visst, det kanske, vi trodde ju kanske att det skulle bli lite fler såna här dubblar i 34 och 35 kanske och sådär. Men det verkar inte som att det blir nu, utan där får vi kanske lite stiltje och så får vi liksom bulla upp då inför 36-37. Men just nu känns det som en ganska lagom sneak peek att liksom påminna folk om att nu har det kommit ut, har det i åtanke. Men det är klart, det är ju en bit bort och det är lite som de stora grabbarna säger, en match i taget.
Ja, och vi ska väl samtidigt säga det att det är inte helt omöjligt att det blir någon dubbel i 34-35.
Nej, så är det.
Fortfarande. Det är den möjligheten eller risken beroende på hur man ser det finns fortfarande.
Absolut.
Yes. Men då nöjer vi oss så. Precis som du sa, så inför nästa vecka när vi ska prata upp Game Week 33. Då kommer vi definitivt fokusera och ta fram ett free hit-lag. Eftersom vi vet att det är många som gör det. Och jag skulle säga det att det är heller inte helt uteslutet för folk. Beroende på hur man sitter. Att fokusera på att dra free hit i 33 även om man bara har en. Och det är egentligen hur man väger vilka spelare man vill sitta på. Vi pratade om det förut. Det finns vissa liksom, alltså man kan gå på differential spelare. Så det kan vara en gameweek som antingen faller hur bra som helst ut. Men som även skulle kunna bli straffad. Att man plockar ut spelare från liksom bra lag som bara har en gameweek. Som gör det väldigt bra. Som många sitter med. Men på förhand där är det helt omöjligt. Men är det så att free hit-laget levererar. Lite som vi såg i Blank Game Week 30. När vi sa att men det här känns inte riktigt läge för free hit, tycker inte jag. Så följde ju väldigt väl ut för många managers. Bland annat Joakim Längroth. Så ja, det jag ser 33an som en sån Game Week som man kommer se först efter. Om det kanske inte var så dumt att sätta den där framför 36an eller 37an.
Nej, men så, och jagar man i miniligor och sådär, liksom man känner att men jag är beredd att gambla rejält, då kan det vara ett alternativ. Men på förhand så är väl liksom, ska man gå efter oddsen och vara lite tråkig och spela lite safe, då känns ju 36-37an hetare, tycker jag.
Yes, vi ska gå vidare och gå in med lite rekar, Fredrik. Och Vi börjar på försvarssidan. Jag tänkte ta mig friheten att komma med tre försvarsrekar när jag lämnar över ordet till dig. Jag har ju redan pratat om liksom mycket, eftersom att jag pratade liksom, ja, men, vilka kollar jag på för att liksom ersätta Tierney med. Och där då väljer jag att nämna dem som jag nämnde där. Jag går på Doherty, Laporte och Fabian Schär som försvarsrekar. Och vad är det, någon av de spelarna som har letat sig in i din försvarsrek, eller är vi helt olika här?
Nej, men en av tre är vi samma på.
Ja.
Och jag förstår hur du tänker, delvis i samma banor går jag, men jag vet inte om du blev hänförd av, var det inte Fabian Schär som gjorde frisparksmålet där?
Jo, det var det. Det var inte liksom uteslutande det, men kollar man Newcastle och deras spelschema här framåt, så är det rätt schysst. De har Wolves nu 32an, Leicester 33 tillsammans med Crystal Palace i 33an. Sen har de Norwich i 34an. Så jag tycker helt rätt nu. Och det är en billig spelare att kliva in på.
Ja, verkligen.
Och sen kan man bänka honom i vissa matcher. Men liksom 4,3 kostar han. Och visst, 35, 36, 37. Det är Liverpool, City, Arsenal. Så där vet jag inte hur mycket man vill ha, men en av de veckorna så kommer jag liksom köra free hit, och en av veckorna så kommer jag förmodligen sitta bänk.
Jag köper den reken rakt av, även om jag själv inte sitter med den. Och framförallt om man är i ett läge där man vill spara pengar och kanske börja blicka mot en Amartey för 3,9 i Leicester, då tycker jag definitivt att det är värt 0,4 till för att kliva upp hit, helt klart.
Yes.
Jag sa ju att en tredjedel var densamma, och det är Doherty. Tycker att han känns stekhet och sitter själv med Dyer i mitt bygge som känns som FC Snegunga 2 just nu. Hade gärna mycket hellre suttit med Doherty. Jag tycker han såg jättebra ut när vi såg han live, och man såg det som händer utanför kameran också. Och tror att han kommer få spela väldigt mycket. Han har inte spelat så mycket under säsongen, så att han borde kunna spela på här. Och nu när han kommit igång under Conte så känns det som att han kommer få lira en hel del. Sen är det med Cancelo. Många som har klivit därifrån. Du gick ju tillbaka dit förra veckan, vilket var klokt. Jag borde ha gjort det. Men med City som har saker att spela för, han är deras bästa back. Och jag tror att också, precis som Doherty, kommer han att få spela mycket. Det är klart att det finns en viss rotationsrisk, men nej, han är så pass bra så jag hade varit beredd att ta den risken. Cancelo känns given att ta tillbaka nu för de som har gått därifrån. Och sen är det Ben White som jag tycker är då, som jag var inne på tidigare, ett bra alternativ för den som sitter som jag till exempel med Tierney och 0,0 på banken och inte kan gå liksom uppåt på något sätt. Sidled, ja visst, det finns en Matip och sådär, men det är lite halvtaskiga matcher nu närmast där. Bara göra sidledsbytet Tierney till White. Kortsiktigt tycker jag att det är ett ganska okej byte utifrån att man har en ganska fin match här nu i 32an med Brighton hemma. Sen sitter man på en dubbel, visst det är Southampton och Chelsea borta plan båda två, men det är ändå en dubbel. Ganska rimligt prissatt ändå också. Jag tycker att White är ett ganska safe, boring, men ganska sunt val till att ersätta Tierney med.
Jag köper det du säger. Jag var också faktiskt lite inne och fingrade på Matip. Men det blev lite valt om jag skulle gå på han eller Laporte. Och då gillar jag ändå att gå på Laporte före. Matip är absolut ett alternativ att kliva på om man har en ledig Liverpool-plats där, men inte har pengar till att gå upp på de riktigt dyra gubbarna. Går vi över på mittfältet då, så får du gärna börja, Fredrik.
Ja, men här finns det lite olika vägar att gå, men jag har valt till att börja med Phil Foden. Lite samma argument som Cancelo, och jag tycker att han är bra, riktigt bra, kanske inte sett henne deras bästa för det är De Bruyne, men prismässigt liksom vad du får för pengarna så tycker jag att där har ju Foden väldigt mycket att erbjuda. 7,8 är ju liksom en ganska tacksam prisbild att jobba med. Så att Foden kommer ju försöka blicka mot själv här närmsta gameweek, så jag tror att han kommer att få bra med speltid. Han spelar ju Europosition, han spelar ju anfallare när han spelar, så att Foden känns given i reken. Sen tycker jag att lika given är Dejan Kulusevski. Såg riktigt bra ut när vi såg honom live. Han känns som att han kommer helt rätt in i klubben. Det kommer rapporter om att de vill köpa loss honom. Varför skulle Conte börja spela liksom en högerradikal Lucas Moura eller liksom en iskall Steven Bergwijn? Det känns väldigt svårt att se att de ska plocka hans startplats här nu. Det känns given lekkamrat med Son och Kane. De har liksom samma färg på spadarna, så att det där tror jag kan bli riktigt bra. För oss som sitter med Son, som jag gör, så är det ju lockande att downgrada Son till Kulusevski för att lösgöra 4,5 miljon. Så är det ju verkligen. Så att Kulusevski känns nästan lika given som Foden. Och sen har vi Barnes. Och du var inne på det tidigare med Leicester. Ja, det är ju ett getingbo att ge sig in i. Men om jag ska sticka in handen för att liksom nå någon form av honung, ja, men då kanske det är mot Harvey Barnes. 3 bekräftade dubblar. Absolut, jag ska spela free hit i en av dem. Men det spelar nästan ingen roll vilken det är. Framförallt så var du ju inne på det här i 36an. Har de ju en riktigt fin. Och utöver det är en hel del bra matcher. Det är Newcastle och det är Everton gånger 2 ska sägas. Ja, så de möter Southampton hemma sista matchen. Ska man ta en pant på någon Leicester-spelare så känns det ändå som att det är Harvey Barnes. Så att Foden, Kulusevski och Barnes blir det.
Och här kan jag ju vara helt transparent med att jag har inte riktigt hunnit kika på mittfältsrekarna, men precis innan vi drog igång avsnittet så bara printade jag ner 3 stycken. Och jag har även Kulusevski och Foden som du har. Jag övervägde sen på att kanske liksom peta in en Conor Gallagher från Palace. Vet inte om det är att jag bara är liksom helt hänförd efter, inte på grund av hans insats egentligen, men liksom Palace insats på Sellers Park kopplat till Palace fina spelschema också. Inte att de på något sätt, om Leicester sitter med 3 double game weeks, men de har rätt bra matcher. Jag har istället tagit med en annan spelare som inte har varit med så många gånger på mina rekar av lite, ja, av en och samma anledning egentligen. Men tycker att det blir kul att bolla upp lite nu när du är med i podden också, Fredrik. Jag har Mohamed Salah med som rekomitten. Och det är väl inte så mycket för att plocka in, för han sitter ju i väldigt många byggen. Men jag har sett fler och fler som börjar peta honom.
Ja, Twitter, du har varit inne på Twitter har jag.
Ja, och det är liksom folk som lockas av det och så folk säger att ja, men det här är helt rätt läge och nu växlar vi över och så. Och höra lite, ja, men, vissa lite dålig former, vissa som skriver och sådär. Helt otroligt att han inte kommer iväg med liksom mål mot Benfica i Champions League. Och jag tror att liksom, ja, men den där hålen ligger där liksom bara på vänt. Och kan komma exakt när som helst. Får se, kanske har fel. Och de som lämnar är helt rätt. Och växlar över och går på någon annan premiumspelare. Men jag avråder starkt för det. Vart står du i liksom Salah-snacket? Han kan lika gärna göra 2 mot City här, 32an.
Ja, men precis, det är lite det som är grejen med honom. Det finns 2 saker som gör att han sticker ut från väldigt många, de flesta andra spelarna. Och det är dels att han är, ja, vad de i England kallar för fixture proof. Alltså det spelar ingen roll om det är City borta eller om det är Newcastle hemma. Alltså det är så här, han kan göra det liksom på alla arenor. Det är det ena. Och det andra är att han kan göra en dålig match och ändå komma därifrån med 1+1. Han har rullat in en straff och slagit en sidledspassning till Mané som gjorde en dragning och så står han där med 1+1 och 2 eller 3 bonus och ja, det var han ju inte värd. Nej, det kanske han inte var, men han kom undan med ändå. Han har gjort plus 20 mål 4 säsonger i rad. Det är en av världens bästa liksom ytteranfallare, om inte världens bästa ytteranfallare. Så att, och då är det också så här, vem skulle byta honom mot då? För du lär ju inte lämna Liverpool, skulle du gå till Jota? Ja, visst, du sparar mycket pengar, men Är det verkligen där du ska spara? Nej, men det blir så... Salah är ju den som är mest given av de fem där framme. Utan snack.
Mm.
Jag förstår reken. Och nej, för min del så är det ju givet att behålla honom. Enda läget jag kan se, men det är ju för de här som jagar i miniligorna och som inte har så mycket att förlora. Alltså i worst case så blir de ifrån sprungna av polarna ännu mer. Men det kanske är skitsamma det när du liksom, för det är ju det vinnaren som skriver historien. Så det skulle väl vara ett sånt läge då där man känner att jag måste göra någonting för att ta in 60 poäng på liksom på värsta rivalpolen här. Men då ska man också vara medveten om att fallet är ganska långt. För det kommer att vara gameweeks när Salah är tungt bindlad. Vi kommer till en kaptensdiskussion här alldeles strax. Och de möter City borta, den tuffaste matchen på hela säsongen. Och ja, vi ska
han är gissa... med i diskussionen.
Ja, ja, men absolut. Vi ska gissa hans EO. Alltså hans effektiva ägande i gameweek 32. Det kommer vara högt liksom.
Mm.
Det säger ju en hel del.
Och som sagt, som du är inne på också, det är en av anledningarna till att han är med där. Jag tycker, väljer man det beslutet, då måste man liksom kolla på någon form av kaptensplan framåt. Jag kan köpa om man inte bindlar honom här mot City. Jag kan till och med köpa att man inte bindlar han i 33an när han mötte United hemma, trots det han gjorde mot United då, sett till att vi även har dubbelveckor den veckan och sådär. Men där kommer han vara ännu tyngre bindlad än vad han är den här veckan, skulle jag tro. Och sen har vi liksom Everton hemma på Anfield. Och vi vet hur Everton ser ut. Där är Newcastle borta. Jag vet inte. Sen har de dubbel 36an. Sen, visst, det här kan man ju lösa med någon free hit. Sen avslutar de 37an mot 15 och sen Wolves hemma i 38an. Och det skulle kunna vara så att ligan lever i Game Week 38 också. Jag säger att om man går den här vägen, då måste man ha någon form av liksom kaptensplan här framåt, vem det man ska sätta. Och det är ju såklart, är det så att han inte alls kommer göra någon fler poäng. Så... jag skrattar lite, men alltså, om man inte gör det, om man liksom sätter kaptensbinden på en spelare som tar med poängen så alla här i de gameweeks som jag pratar om, ja, men då är det happy day, så man kommer liksom stiga i rankingen enormt. Men det är en jätterisk som jag inte alls är intresserad av att ta.
Nej, och inte jag heller. Men jag såg att Twitter inte svämmar över, men det finns där ute, det puttrar lite här och var. Och, ja, men folk gör ju allt de kan för att tjäna pengar. Även när det gäller sitt fantasy-lag. Men, och det kan man göra. Jag var ju själv inne på att downgrada till exempel Son till Kulusevski. Men det tycker jag är ett mer nyktert byte än om man jämför till exempel med Salah till Jota.
Ja, alltså jag är ju närmare att plocka ut Kane, en glödhet Kane. Och liksom gå på ett jättebilligt anfall för att liksom fokusera på att få in mer bättre spelare på andra positioner. Än att plocka Salah faktiskt. Men apropå det, kommer vi till anfallsrekar. Och jag börjar direkt med att nämna Kane. Jag tycker det är den anfallare som sticker ut och värd att nämna. Och sen tycker jag att man ska sitta med två billiga anfallare bredvid honom. Weghorst som jag har nu, jag tycker jag sitter bra där. Har mycket matcher nu här och ganska bra spelschema. Kommer absolut inte spela honom varje vecka, men han kostar inte supermycket och kan vara där. Men han väljer inte att ha med i just den här reken. Jag går ju på Hakuna Mateta i Crystal Palace. Prisad 5,2. Verkar ha gjort den där anfallsplatsen till sin i Palace. Och Palace spelschema var jag inne på när jag inte rekade Gallagher på mittfältet, men ändå hade med han i tankarna. Och Mateta, när man såg han liksom på plats, vilken ryggtavla, alltså en stor gubbe, jobbig att möta, och tror säkert han kan göra en del poäng. Perfekt gubbe att kunna spela någon vecka, sätta på bänken och kanske få in när det sker någon rotation på grund av Europa för något lag och sådär. Jag har inga problem att få in honom när man har okej match. Så att Kane och Mateta blir mina anfallsrekar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men jag tycker det är en bra, alltså Kane känns ju given som en av två mästare att fylla ut, så Matteo tycker jag är en bra shout. Vi såg ju själv liksom, han såg ut som Seb McKayen själv bakifrån liksom, och stor och stark verkligen, och priset, du är ju inne på det. Jag väljer då faktiskt att gå på en lite mer kortsiktig rek, och det smärtar mig lite att det är liksom mid-price-segmentet ändå, men jag tycker att en Saint-Maximin ser intressant ut. Wolves hemma i 32, den här dubben Leicester, Crystal Palace hemma i 33, Norwich borta 34. Det är fyra matcher som jag tycker ändå att det skulle kunna finnas lite uppsida i. Sen sticker det ju liksom, blir skit och piss schemat från 35an, men då finns det andra anfallare, till exempel en Watkins som vars schema vänder i just 35an, som man skulle kunna växla över till för den som kanske inte vill gå super billigt. Så tycker jag att den kanske sitter med flera mid-price anfallare och bara vill göra något mer sidledsbyte, så kan Saint-Maximin vara en lite gubben i lådan.
Yes, vi ska gå vidare och prata kapten, och vi har ju redan snackat om att det dels är fredags deadline 19:30. Där kommer vi hitta väldigt få bindlar skulle jag tro. Sen så är det City-Liverpool på Etihad. Och ja, där kan man såklart sätta binde. Men jag tror att de allra flesta kommer att vända sig mot Spurs. Vi har Villa Spurs som spelar. Kane tycker jag är liksom det bästa kaptensalternativet. Även om Son gör det bra. Son har framförallt gjort det bra på hemmaplan. Jag vet inte hur mycket man ska väga in i det. Men Kane är liksom bra vart han än är just nu. Är på straffarna. Jag har min bindel på Kane just nu i busslaget. Med vice på Sala. Trots att de möter City. Ja, vad säger du Fredrik?
Ja, men det är likadant i mitt busslag. Det är det Kane med binden just nu, Sala med vice binden. Jag är lite sugen på att faktiskt gå på Sala binden. Och jag tror att han kommer ha, som jag minns tidigare, på ett ganska högt effektivt ägande. Men kanske inte lika högt i topp 10K. Där tror jag kanske många kommer att gå på Kane. Och då skulle liksom, du pratar om den här Sala Haulen som ligger och liksom väntar. Och är det någon match som det kommer att vara tryck i, adrenalin i, vilja i, inställning, då är det ju City-Liverpool. Klopp kommer ju jaga upp spelarna till liksom max. Och samma sak med Pep, även om Pep liksom tar 0-0 på förhand alla dagar i veckan, så tror han inser att stänga ner det här Liverpool, jag ser nästan helst att han försöker göra det som Liverpool supporter, för jag tror inte han kommer lyckas med det. Men jag tror ju också att han kommer att tänka att nej, men vi är också ett bra lag, låt oss liksom mötas med dragna svärd, och då kan det bli åka av den där matchen. Så att nej, så Salah skulle outscora Kane, det skulle inte förvåna mig, och då tror jag att han skulle kunna tjäna en del poäng i topp 10K faktiskt.
Så är det. Och sista matchen, Gameweek 32, fint att sitta där. Kane har liksom 24 timmar tidigare blankat mot Aston Villa.
Ja, eller ångest när han har gjort hattricket.
Ja, absolut. Men jag, det är liksom där jag kikar. Jag tycker det är svårt annars med bindlar. Det blir liksom att gå ner på de här liksom lagen längre ner. United litar jag liksom inte på. De ska möta det här bedrövliga Everton borta på Goodison. Tidiga matcher på lördagen. Samtidigt, det är ganska många som har liksom dragit bort massa Massa United-spelare. Det är inte jättemånga som sitter där. Det skulle vara om man liksom tar in dem nu, för att man även vill ha dem i 33-an i dubbeln när de har Norwich. Förvisso Liverpool den andra, men liksom att ja, ändå sitta där. Och man sätter den på en Bruno eller sådär. Men jag... Nej, jag vet inte. Annars kollar jag runt liksom, och det är väldigt få som lockar mig.
Man kan säga att sitter du med Bruno så är det en differential bara att ha han i laget. Du behöver inte binda honom liksom.
Nej, och liksom, det är heller, det finns noll garanti på, ja, nej, på någon United-spelare just nu.
Och du blir också straffad av både Kane och Salah Halls.
Ja.
Vilket ju är de ändå, tillsammans med Son kanske då. De spelare som har ändå störst chans att faktiskt liksom göra, om man säger, tvåsiffrigt.
Nu har ju du klivit på Kane här. Tidigare satt du bara med Son. Om du inte skulle ha klivit på Kane, är det så att du tycker att pendeln svänger över ännu mer till Salah då? Eller hade du liksom, tycker att Kane Son, det skiljer ganska lite vart du sett, egentligen skulle kunna tänka dig att sätta binden?
Jag tycker att Son har gjort det väldigt bra på slutet. Du var inne på det här med straffar och att Kane är ju lite som Salah. Han behöver inte ha en sån där bra match liksom för att komma undan, och han kan falla ur en match och ändå liksom göra en jävla sneaky mål i slutet på ett annat sätt än vad Son gör, tycker jag. Son har ju mer sina liksom bra matcher där han är bra rakt igenom så där. Så att hade jag bara suttit med Son, då hade jag nog varit ännu mer övertygad om den där Salah-binden. Men jag tycker inte att det är fel för den som sitter utan Kane att slänga in en sån bindel, speciellt med Sons form. Så att lite så här magkänsla kan jag tycka. Det, på förhand så finns det inget rätt och fel val mellan Son, Kane, Salah. Utan det finns argument för, det finns liksom rationella argument för Kane i form av straffar. Att han liksom ofta gör de här målen sent i matcherna, även om han inte är bra i dem. Det finns argument för Son med formen. Det finns argument för Salah för att han är ligans bästa spelare. Så att, har man känsla för någon av de tre, tycker jag att man själv ska gå på det. Mitt busslag, det är liksom byggt på logik nu med Kane. Men som sagt, får jag feeling, då åker binden på Egypten helt klart.
Mm. Finns det någon City-spelare som du skulle kunna tänka dig att bindla, om man bortser dina lagsympatier här?
Nej. Absolut inte. Foden känns inte alls aktuell att bindla. Cancelo, nja. Alltså visst att City kan hålla nollan, men jag skulle inte ta det för granted liksom. Nej, faktiskt inte. Också svårt att veta lite hur Pep kommer att göra. Och det känns surt att liksom bindla en Foden eller De Bruyne, om det nu är så att han parkerar bussen. Vi har ju sett Pep göra det mot Liverpool i tidigare liksom säsonger. Och bara försökt stänga ner det. Och det är klart att, som sagt, Pep tar ju det där 0-0 eller 1-1 på förhand. Så att en offensiv spelare, nej. Och men en defensiv spelare som ska möta Liverpool, det hade jag inte bindat. Jag vet inte, hur känner du kring det?
Nej, jag, Salah tycker jag liksom på ett annat sätt än någon av City-spelarna. Men samtidigt, alltså sitter jag hemma matchen. Liksom hade man sett på De Bruyne, men jag hade inte gått dit. Och det är lite också samma sak som du nämner med Bruno. Har man De Bruyne, ja, men då har man liksom hans poäng som differential ändå. Salah kommer aldrig liksom ha som differential poäng. Även om jag pratar om att det är vissa som pratar om att eventuellt byta ut honom, så kommer det liksom vara, ja, merparten av lagen som har honom och även en hel del bindlar.
Men jag tycker heller inte att det finns andra i Liverpool som jag skulle ju aldrig binda en Jota eller Trent eller något sådär.
Nej,
det är ju Salah som är det liksom.
Ja.
The go to guy om du ska binda den matchen.
Ja, så är det. Och det är vi har ju annars sett liksom, det kan vara läge i vissa matcher att chansa på något av de offensiva försvararna. Ja, vi kan se Lo Trent här som kanske är utav några av de absolut bästa, och vi kanske ska väga in Reece James där också. Men i en sån här match, svårt att se, alltså, det är så bra offensiver som möter varandra. Visst, det skulle kunna sluta med att det stängs ner och blir 0-0 liksom, och i så fall ut liksom outscorer ju Trent och Cancelo och en Salah definitivt. Men det kan också liksom att de här någon av offensiverna helt tickar igång, och vilken är det i så fall och hur många mål blir det? Liksom, jag vet inte, skulle någon tvinga mig att kasta in pengar på ett resultattips, kanske jag hade tippat 1-1 i den här matchen. Och då tror jag inget lag håller nollan, som sagt, för att det är så pass bra offensiver som möter varandra. Det gör att jag kollar inte mot att sätta binden på någon offensiv försvarsspelare här.
Nej, men jag tror vi kan stänga det vid Salah, Kane, Son och magkänsla på det.
Ja. Vi ska gå över till lyssnarfrågor, och jag har faktiskt delat in lyssnarfrågorna lite här i, liksom enligt position, nästan som rekarna med försvarare, mittfältare och anfallare. För jag har fått mycket sådana frågor, och sen har jag en sista fråga på slutet. Men om man börjar på försvarssidan, så är det ju jättemycket frågor kopplat till Tierney och ersättare. Vi har Emanuel Dvorski, vi har Joakim Johansson, Chris Karlsson, Thomas Rosenqvist, som alla letar ersättare till Tierney, men med lite olika ingång och lite olika förutsättningar, mycket pengar man har på banken. Vi har ju pratat ganska mycket om eventuella ersättare. Du har pratat om att gå liksom ner till White, och jag har pratat om andra liksom spelare. Och har man pengar kan man liksom gå upp på Cancelo om man har gjort sig av med honom och sådär. Men om man kollar Thomas Rosenqvist fråga ändå. Han letar efter en ersättare endast för Game Week 32. Jag vet inte om det är ett free hit i 33 och sen wildcard i 34 eventuellt, eller någonting sånt som sen kommer. Det är svårt att bara kolla för en game week, men har du någon försvarare som du känner så här, den här försvararen ska man sitta på i game week 32?
Jag vet inte, men jag tycker ju inte att det är jättefel att gå mot en Ben White bara för 32-1. Brighton hemma tycker jag är en ganska bra match. Brighton har sett lite sådär halvseger ut på slutet. Har ju ändå tagit en del poäng, så de inte in, liksom, ligger inte på någon nedflyttningsplats. Tror att med tanke på usel Arsenal var, så tror jag att Arteta kommer att piska igång dem rätt bra. Och de kommer nog springa väldigt mycket mer än vad de gjorde på Sellers Park när vi var där. Så att jag tror faktiskt inte att man behöver krångla till det mer än att Arsenal är ett av de lagen som har störst chans att hålla nollan här.
Absolut. Bra. Jag tycker det är lite för att svara. Vi har pratat mycket till er i den här podden. Robert Jonsson däremot, han undrar inte om Tierney, men är fortfarande på försvarssidan. Han sitter med både Size och Amartey i backlinjen och undrar hur han ska göra med de här inför kommande omgångar. Size missade ju nu senast, och Amartey, ja, vi har varit inne på det här Leicester där det är helt omöjligt att liksom läsa hur, ja, men både backlinje, mittfält och anfall egentligen kommer se ut, med vart ligger fokus kopplat till Europa och sådär. Vad känner du? Det beror ju såklart på laget. Är det så att han kan lätt sitta med dem på bänken, och så är det väl så. Och jag är inte helt säker på att Saiz kommer sitta bänk i varje match. Vi såg en likadan på Kilmen där han fick en match, och de roterade till Boly, har varit borta länge och kommer tillbaka. Ja, men det är den här osäkerheten som är jobbig, såklart.
Ja, och sen skiljer det också en hel del stålar. Det var 1,1 miljoner, och det tycker jag, det tillsammans med att Leicester har mycket matcher kvar. Jag skulle inte gå in på någon av de här spelarna. Jag sitter själv med Size, och hade jag suttit med båda.
Size har blank i 33 också. Det är Amartey har en dubbel.
Ja, nej, men det känns ju givet liksom att och ha kvar en Amartey. Han tar inte upp speciellt mycket pengar. Som du säger, han har dubbel 33, han mycket matcher kvar. Jag hade lätt skeppat
speltid.
Ja, absolut. Nej, men jag hade skeppat Saiz alla dagar i veckan. Och då har vi ju varit inne på alla de här Cher och White, och de har ju råd med att liksom gå ner till dem. Och låt säga, man vet inte om man har några pengar på banken, men byta Amartey, då blir det till att ha lite stålar, för annars är inte valmöjligheterna speciellt många.
Nej, jag håller med. Vi kliver över på mittfältet. Där har vi fått mycket frågor som är kopplade till mid-price-segmentet. Vi har Mikael Öhman som formulerar frågan så här: vilka mid-price-mittfältare ska man gå för om man kollar för resten av säsongen, och vilka ska man akta sig för? Det finns ju många som man både kan gå för och akta sig för, och många kvalar in i båda kategorierna, skulle jag nästan säga.
Ja, så är det ju. Beroende lite på vilka ska man gå för, vilka är risk och vilka är safe. Så att ja, jag vet inte, har du några speciella som du spontant kommer att tänka på?
Ja, men alltså kollar jag lite på frågorna som har kommit in så har vi liksom Christian Petersson som undrar om man verkligen vill ha Mount när man skulle kunna ha typ Bowen, Dejan, Madison, Barnes och så vidare. Listan är lång på billigare val. Där har man lite spelare. Kan kasta in en Havertz där också kopplat till Mount. För det undrar Tobias Johansson. Vem ska man ta i? Foden, Havertz eller Madison? Han har redan Barnes. Vi har liksom samma namn som kommer tillbaka. Gustav Eriksson undrar om det är läge att sälja Rafinha mot Barnes. Ja, där har vi liksom lite spelare. Det som är, om vi går tillbaka till Mikaels fråga, så ja, men Chelsea mittfältarna i Mount och Havertz kan man ställa mot varandra och alltså det är samma där, alltså hur är läget i Chelsea? Det är ett orosmoment. Samtidigt så har Chelsea ett väldigt fint spelschema och vi vet att det finns liksom en bra uppsida på kan vara liksom kaptensalternativ i flera av matcherna om man kan känna sig trygg på en start ändå. Men ja, jag vet inte, Mount Havertz, det är spelare som jag skulle kunna säga absolut man kan gå på för resten av säsongen, men man kan inte räkna med att de kommer spela alla matcher fram tills dess, så man behöver ha en bänk. Och om man letar efter en spelare som ska vara liksom start varje vecka, då är det spelare som ska in på en lista för akta sig för listan. Christian nämnde Bowen. Det är en spelare jag inte hade gått nära faktiskt. Vi såg 1+1 nu i helgen. Jättebra. Och jag tycker Bowen är en kanonspelare. Men jag tycker det är helt fel läge att kliva på honom. Då gillar jag mera. Med Dejan har vi ju rekat. Och både du och jag och håller högt. Du rekade Barnes. Jag håller mig faktiskt borta från Leicester just nu och vet att jag kan bli straffad varje vecka. Men för mig är det en liksom, wait and see historia kopplat till dem. Och det har ju också att göra med att det finns liksom, andra mittfältare som jag tycker också är fina. Kollar jag liksom, på mitt lag så har jag Saka, han tänker inte jag byta ut. Jag har Rafinha, han tycker jag har bra matcher. Bra match nu mot Watford innan han har blanken. Då skulle jag absolut kunna tänka mig att byta ut den. Vi får se hur jag gör. Kanske bara övervintra på bänken. Får även ha en 34 mot Palace. Och sen har han en fin avslutning med Brentford i sista gameweeken. Och Brighton 37 och sådär. Men lite tuffa matcher däremellan. Kulusevski har jag. Salah tar ju en plats. För han ska ingenstans. Jag vet inte. Foden kan man kasta in här också. Det är en bra spelare. Jag tycker du rekar också. Och det är väl den som jag tror man inte behöver tänka på akta sig sidan. Även om liksom Pep Roulette alltid kan komma. Men det är jättesvårt tycker jag. Jag tycker Kulusevski är en mittfältare som man inte behöver akta sig för. Jag tycker Saka är en mittfältare man inte behöver akta sig för. Men det här är spelare med ganska högt ägande. Och jag vet inte om det är riktigt de gubbarna han söker. Utan jag tror att han mer är inne på Chelsea-mittfältarna, Leicester-mittfältarna och sådär som lockar. Och där tycker jag alla är sådär lite hur riskbenägen man är och hur mycket man vill chansa.
Mm. Men Foden är en sån spelare som många har gått ifrån. Och jag menar, han har en TSB, ett ägande på 5,8%.
Mm.
Så där är det ju bevisligen inte många som sitter. Och då tycker jag att det är liksom typ ganska no-brainer att kliva in där. Om man är liksom någorlunda consistency vad det gäller att starta. Och sen högt tak för poäng. Då tycker jag att det är vägen att gå.
Mm. Yes. Ja, vi har ju varit inne på alla de här. Jag räknar ju upp dem. Men Gustav Eriksson ställer ju frågan. Är det läge att sälja Rafinha mot Barnes?
Nej, alltså. Då ska du ha ett jävligt bra bygg om det är det bytet du ska prioritera. Känner jag.
Ja, och inte inför 32. Jag förstår mer om man gör det till 33an.
Precis, med dubbeln och blanken liksom.
Ja. Men nej, ja, nu är väl Bamford out här, och förväntar mig att Rafinha är på straffar. Även om det är ny tränare och man inte kan vara helt säker, så tror jag ändå det. Sådär. Jag tror jag har kvar honom. Filip Ravin vill ha tankar om Leicester, och det har väl vi gett. Jag vill se vad som händer på torsdag. Det är väl torsdag de möter PSV. Drömmen tror jag för alla FPL-spelare är ju att Leicester ryker i Europa. Men jag tror Leicester går för det liksom.
Jo, men det gör mig. Ja, de är luriga, alltså det ska man verkligen ha med sig. Apropå då osäkra starter, det får du ju verkligen där.
Ja, sen så Carl Kviding riktade en fråga till mig som United-supporter. Han funderar på att byta in någon billig United-mittfältare istället för Willock, för att sticka ut lite. Han har 6 mille på banken, så då kollar han på Fred, McTominay och kanske Elanga. Och sticka ut är väl ordet då, Carl. Men jag skulle aldrig liksom med värdighet kunna sitta här och säga att han ska gå på något av de här. McTominay är ju en helt vansinnigt att han får fortsätta och spela klart matchen mot Leicester och inte få rött kort. Och det där har han i sig lite när som helst. Tycker heller inte. Vissa har ju liksom ett rött i sig, men har en enorm uppsida med poäng. Ser inte riktigt den på McTominay. Fred slår in returen här och har gjort det liksom bra till och från. Men det är inte heller en poängspelare. Jag ser liksom inte alls anledning att kliva på där. Elanga är ju liksom den offensiva utav dem. Men jag har inte gått på någon av dem. Fredrik, jag antar att du är liksom på min sida här.
Ja, nej, men speciellt med
alltså, alla mittfältsalternativ som finns.
Ja, lite så. Och jag tycker att om man nu ska blicka mot United, så då är det ju snarare något av premiumalternativen i så fall. Men jag ska erkänna att jag känner mig, det finns väldigt många som står före i den kön.
Ja, vi har redan varit inne på det i min rek, men jag tycker vi kan ta upp det. Albin Johansson vill höra våra tankar om att gå utan Salah, nedåtgående form samt Champions League-spel. Men vi kanske även kan ta med det Josef som formulerar det lite annorlunda. Josef Tornell skriver: är Salah fortsatt lika given jämfört med andra premiumtillgångar som De Bruyne, Bruno, Mané, Son, Kane, Ronaldo, jämfört att gå helt utan premium och satsa brett istället? Ja, Josef, utan premium, ska du skippa Kane, Son, Salah och sprida ut dina pengar? Du ska ha en kaptensbindel, och det här är spelare som också gör väldigt bra och som har form. Om vi liksom köper Albins tanke att Salah har en nedåtgående form, så är det svårt att säga det om Son, Kane, Kevin De Bruyne. Så att sprida ut det absolut inte. Jämfört med andra premiumtillgångar, så det är inte min kopp av te. Men nej, jag kan köpa just, jag kan tycka att svaret är nej på frågan om Salah är lika given som han var tidigare, liksom under hösten, då alla hade binden där hela tiden. Nu har liksom en Kevin De Bruyne verkligen börjat kicka igång och visa vad han kan. Jag tror han kommer starta typ mer eller mindre varje match och så. Men för mig är Salah liksom den gubben jag går till. Ja, vad säger du?
Nej, men jag säger bara så här, att så länge ligan lever liksom på ett rimligt bra plan, då kommer Salah att spela väldigt, väldigt mycket i ligan. Mm. Det är liksom det jag tror. Sen om det visar att City går och vinner i helgen, och att kanske att City vinner matchen därpå och Liverpool torskar den mot United, är det väl. Det är liksom worst case scenario som Liverpools supporter. Ja, men då kanske Klopp kommer att börja vikta om det, och är man kvar i Champions och har en cupfinal kanske eventuellt att blicka mot. Ja, men då skulle vi kunna börja liksom prata att Salah kommer att vilas. för att inte riskera någonting. Men som det är just nu så utgår jag från att han spelar varenda ligamatch så länge chansen att vinna ligan finns.
Mm. På forwardsidan har vi bara en fråga och jag tror att vi kommer vara ganska korta där. Niklas Bengtsson, han har varit inne och kikat schemat för Watford. Och jag kan hålla med, det är inte alls jättedumt. Han har problem att hitta anfallare precis som alla. Han sitter med Jimenez och Brocha som han inte har haft så mycket glädje åt. Och kastar in en Dennis, undrar om det kan vara ett alternativ. Och vill att vi väger Dennis kontra Weghorst. Men Dennis kommer ju inte ens till start. Här i helgen. Inte en spelare jag hade liksom gått till. Jag gillar ju Mateta som jag nämnde. Han frågade efter om vi hade egna förslag. Då tycker jag Mateta är värd att nämnas. Och som sagt, jag håller Weghorst absolut för Dennis. Som sagt, inte på att jag har jättehöga förväntningar på att Weghorst ska ta poäng. Det var liksom i brist på annat och sett till spelschema. Så Weghorst och Mateta tycker jag liksom, de kan man liksom börja ställa mot varandra. Men jag hade inte börjat blandat in Watford-anfallare i det här.
Nej, jag förstår ju när man håller Leeds och Brentford och Burnley hemma. Och Everton hemma och Leicester hemma. Alltså spelschemat är ju kanon förutom den här City-matchen. Men som sagt, det är också ligans, ett av ligans absolut sämsta lag. Och de är trötta framåt. Och du var inne på det själv. Dennis fick liksom 12 minuters inhopp här senast. Och han har ju gjort en bra säsong och kommer kunna summera den, och skulle Watford åka ur så kommer han och ha goda chanser att kunna gå till en klubb som är kvar i Premier League. Men jag hade inte blickat mot Watford överhuvudtaget här nu i slutet av säsongen.
Nej. Den sista frågan som vi ska avsluta med, den är inte kopplad till försvarare, mittfältare eller anfallare, utan den är kopplad direkt till chipstrategi. Och Hampus Anestam vill gärna vi liksom ger vår syn på han. Han sitter i liksom en bättre sits än ja, framförallt Stefan som är utan chips. Men även oss som bara har ett free hit kvar. Han har faktiskt både wildcard, bench boost och en free hit kvar. Och undrar lite hur vi tänker till det. Hans spontana tanke, tänker jag vi ger vår syn på den. Det är att nyttja free hiten i 33. Och så tar jag wildcard i 34 eller 35, bench boost 36. Men alternativet är fortsatt liksom att kunna dra ett free hit i 37 istället för 33 skulle kunna funka. Och då liksom kunna lösa med 36 37 eller framförallt 37 då med sitt wildcard som man drar 34 35. Hur tycker du det låter?
Ja, det här är klurigt alltså. Det här är anledningen till varför man inte vill sitta med så här mycket chips kvar. Visst, det är ju jättenice att ha dem. Men det blir lite sådär att liksom du ska få rum med mycket du... Nej, men det är svårt att få till det. För att bench boost vill du ju nu. Har du sparat det så här länge, då har du förmodligen gjort det för att du vill maximera det totalt. Och då vill du ju gärna kanske bygga upp för det. Och förslagsvis då med ett wildcard. Men... ja, alltså... jag tycker den här är riktigt, riktigt svår. Samtidigt vill du inte ta wildcardet för sent, för då kommer du inte få den här utväxlingen av det. Och frågan är det värt att liksom dra det bara för att få liksom bench boost, boosten, om man säger. Eller är det bättre att trycka av wildcardet så tidigt som möjligt för att kunna sätta upp sig inför slutet av säsongen. Minus en game week. Så hade kanske jag planerat. Jag hade nog kanske mot hans första alternativ där att trycka av wildcardet nu i 33an. Bestämma sig egentligen för när man gör det. För antingen 36an eller 37an med free hit. Och bygga då för bench boost i den andra. Så hade jag nog valt att göra för, just för att kunna inte bara få bench boost. Liksom boosten av wildcardet. Man vill ju kunna nyttja. Jag tycker att det här är... alltså det är klart att det är nice att ha wildcardet kvar, men att ha det kvar innebär ju också att du inte har dragit det och liksom dragit nytta av det under tidigare delen av vårsäsongen.
Sen det är så svårt att veta hur det ser ut för Hampus. Ja. Antingen så är det en gubbe, Hampus, som har varit liksom, sitter med ett bra lag och kanske har tagit minus och gjort väldigt mycket byten. Eller så kanske han ligger lite efter template-laget och behöver wildcard av den anledningen. Jag tror jag sa det när vi gick igenom chipsen i ett avsnitt för inte allt för länge sedan, att jag tyckte att det var läge att antingen, om man hade wildcard kvar, att antingen dra den i 31an som var förra veckan, det är för sent nu. Eller att man gör något dead end lösning till Game Week 33 och sen drar man Wildcard 34. Jag tror att Wildcard 34 kommer vara väldigt populärt för de som har kvar. Så det hade nog jag kikat mot utan att liksom se just hans lag. Ja, anledningen till att dra i 35an, det har en närmare benchboost än som man då drar i 36 till exempel. Men jag ser inte den uppsidan. Jag hade dragit en 34 i alla fall, så som jag känner nu. Men det är som sagt jättelagberoende, det hade jag gjort. Free hitten, den är också kopplad till vilka spelare han sitter med idag. Liksom att den spontana tanken är free hit i 33. Ja, men hans lag kanske passar att nyttja den där. Och då kan man absolut göra det. Annars som sagt, om man siktar på att göra någon dead end lösning. Nu har man inte så många byten för att göra den här dead end lösningen. För man vill heller inte ta massa minus om man sen ska dra ett wildcard och liksom inte sitta kvar med de spelarna. Men om man har den möjligheten så hade jag nog ändå liksom gjort det. Dra wildcard 34 och nyttja free hitten. Ja, i 36an eller 37an. Och benchboosten. Jag tror jag sa det i det avsnittet också när jag pratade chipsen generellt. Att den tycker jag du kan dra i vilken gameweek som helst om du har lite huvudvärk med din bänk. Och det säger jag även om man har wildcard kvar. För att det är ju spelare 12, 13, 14, 15 som du ska få in. Och i det här wildcard, jag vet inte, kollar jag på att man skulle dra en bench, alltså dra ett wildcard 34, 35 för att sätta upp för en benchboost 36an. Ja, men vad är det för gubbar? Du kommer vilja ha, i ditt wildcard-lag kommer du vilja ha de här dyra spelarna i Salah och Trent och sådär som man ändå vill sitta med i avslutningen. Cancelo och kanske någon mer City-gubbe. Förmodligen någon mer City-gubbe. Och liksom någon Spurs-gubbe i Kane eller Son. Alltså det kommer vara mycket pengar i det laget. Så att din bänk kommer bestå av riktigt billiga spelare. Och då är liksom... Ja, jag vet inte. Visst, det är bra att de har dubbelmatcher. Men det är ungefär som vi pratar om Vegas. Så det är liksom 2 poäng per match. Så det är 4 då istället för 2. Ja, är det värt jättemycket i ditt benchboost-läge? Jag vet inte. Där får man faktiskt kolla lite... För sig själv. Men kollar vi mot Game Week 36 så absolut finns det möjlighet att få ihop liksom rent med dubbelspelare. Men vad är det för dubbelspelare som liksom benchboosten gäller? Är det liksom Gordon Everton som man fick en vila här och liksom kanske får en vila igen i en dubbel när det är tight matchande? Eller vila, det blir Lampard söker väl liksom efter rätt väg att hitta här. Liksom, vad är det mer? Liksom, det var ju så fint läge. Vi pratade om det också. Att jag drog min benchboost i Game Week 1. Då fanns det så fina billiga alternativ. I Simika, alltså Amartey och så här. Nu är de här billiga spelarna. De är inte alls lika fina. Så det är svårigheten med det. Så att, behöver inte vara... Men jag ser här, det troliga är att han kommer dra benchboostningen dubbel. Och det är fint att liksom ändå få höja golvet lite grann. Och har du flyt studsa med dig så kan det ändå falla väl ut. Men ja, det är ingen klockren strategi. Det visste vi inte när jag drog i Game Week 1. Men ja, det har fallit ut så. Yes, har du något mer att tillägga Fredrik eller ska vi ta kväll och återkomma med en resepodd?
Ja men precis, vi gör väl lite reklam för det där resavsnittet. Att, väljer ni att lyssna in på det när det kommer så ska vi göra, jag är nästan lite sugen på att göra en sån där, liksom att vi slänger in att vi kan få prata lite mordhot och vi kan få prata någon förlovning och vi kan få prata lite pistage donuts och lite annat smått och gott. Så att en liten sån där sneak peek på vad reseavsnittet kan komma handla om.
Ja, det finns väldigt mycket att plocka upp. Så men det tycker jag absolut man ska lyssna in på. Avslutningsvis också innan vi stänger ner butiken så tycker jag vi måste slå ett slag för våra underbara Patreon. Så om ni inte redan har gått med i det communityt, se till att göra det. Ni kan stötta oss via patreon.com/svenskafpl. Stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Kom in i den härliga varma gemenskapen i Messenger-tråden och Discord-kanalen. Ställ era frågor inte en gång i veckan till en podd, utan ställ den till dels oss i podden, men även världseliten med Längrot, Olle, Mattsson i täten där. Men även flera andra väldigt duktiga managers. Så det tycker jag absolut att vi ska slå ett slag för. Men jag riktar ett stort lycka till här för alla för Game Week 32. Och så är vi tillbaka här inom kort med lite resesnack då. Ha det bra allihopa.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.